Tack för din gåva. Nu ska vi se om vi bestämmer det här med ljudet. Ja, det har Mattias koll på. Bra. Tack för din gåva till församlingen. Uppskattat. Idag ska jag försöka och predika om himlen. Jag har gjort ett försök en gång tidigare, men då fick jag ge upp. Men nu har jag kommit så här långt, så nu gör jag så gott jag kan. Får vi se var vi landar. När jag säger ordet himmel så har vi lite olika tankar. Dels tänker vi på himlavalvet, det där som idag är täckt av moln, men det finns små strimmor av solsken som kommer fram. Och det där som är så outforskat, har varit det under årtusenden. Idag kan vi ju väldigt mycket. Men himlen fattar vi ju fortfarande inte riktigt. Man säger att vi har skaplig kunskap om, eller att vi tror att himla rakt ut så här sträcker sig ungefär, lyssna nu, 1000 miljarder ljusår. Min hjärna hänger inte med, din kanske gör det. Men 1000 miljarder ljusår har man liksom lite koll på vad som sker där ut. Och så fortsätter det. 46 000 ljusår har vi lite koll på. Sen de andra 954 000, det är bara man anar att det finns. Men det är alltså inte gränsen. Så detta är hur långt som helst. Du hade en bild för den. Himlen. Ja, titta där. När det är sol och sommar förmodligen, eller kanske ja, vinter. Men det är inte den vi ska prata om. Jag är inte astronom eller någonting sånt. Så det är inte den vi ska prata om. Utan vi ska prata om en annan himmel. Och då ska vi ha några andra bilder som kommer upp. Det är himlen alltså som Guds boning. I den bön som vi ber allra mest så inleder vi ju med att säga: vår fader som är i himmelen. Bara i det så bekänner vi ju att vi har en Gud som bor i himmelen. Men vi har ju också en bekännelse om att vi ska en gång vara med och bo i himmelen. Den store vide flock som var ganska vanlig i gamla kapell fanns med. Pingstkyrkan här nere i Kumla och i den gamla pingstkyrkan. Och i många andra kyrkor så fanns den här bilden. Med framtidsvision om att när vi en gång ska samlas i himlen. Och Jesus säger ju själv, så kan vi få upp bibelordet här. Ja, nej, inte riktigt det, utan det ska vara ett annat med Johannes 14. Ja, precis. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara det jag är. Det är himlen. Bilden av livet som en resa är ju en bild som vi ganska ofta använder och pratar om i olika situationer. Och resan har en början. Och ibland så kan ju själva resan vara målet. Ska vi åka ut på en tripp och se vad vi ser? Men ofta så säger vi att när man nu åker vi till Marieberg och handlar, eller nu åker vi till Hjälmaren och se om vi kan ut och åka skridskor. Vi har ett mål. Vi vet vart vi ska. Och så skulle jag vilja säga att det borde vara med vårt liv också. Vi lever livet här, ja. Men vi har ett mål. Vi har ett klart mål vart vi vill. Och det är det som jag vill ha, att du ska ha med dig tankegången under min predikan när du lyssnar till mig idag. Och min förhoppning är ju att vi ska komma fram till ett mål. Och nu i början av det här året 2017 så kan det vara bra att vi gör en liten, vad ska vi säga, lite justering. kalibrering. Vi ställer in instrumenten på nytt och ser vart är vi på väg. Är vi på väg åt det hållet? Kanske vi skulle rikta in oss lite mera så för att komma rätt. Och som utgångspunkt för, eller som bibelord, vill jag lägga Paulus ord från andra Timoteus brevet. Där han säger, mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Genom apostlagärningarna och flera av breven så får vi ju följa Paulus livsresa. I början hade han stora förhoppningar på att göra karriär inom judendomen. Vi förstår att han bröt upp ifrån sitt hem ganska tidigt, kanske redan vid 12 års ålder, och kom till Jerusalem och fick sitta vid Gamalias, den främste av undervisarna då, vid hans fötter och lära sig. Det var ju så skolan in i judendomen fungerade på den tiden. Och han var liksom väldigt målmedveten om vad som var den rätta läran. Och det är det som gör att han är ute och jagar kristna. Att det blir liksom en av hans målsättningar. För den här villfarelsen får inte komma in. Vi ska bevara den rena judendomen. Och det fanns ingen plats för Jesus i den. Men så möter han ljuset på vägen till Damaskus. Och det förändrar livet helt och hållet. Och så får han ungefär 30 år utav aktivt liv som kristen. Och då är han ju en av dem som väl har påverkat, eller han är den som har påverkat vår tro mest, förutom Jesus Kristus som lade grunden för den. Men annars är det Paulus som har påverkat den i väldigt hög grad. Och så nu cirka 30 år senare så skriver han det här. Det är hans sista brev som vi har med i Bibeln. Att nu har jag fullbordat loppet. Jag har gjort färdigt och nu väntar jag på målet. Nu väntar jag på att jag ska komma fram. Jag är säker på att om vi skulle ha haft en pratstund med Paulus och frågat, blev livet som du tänkte dig? Så skulle han nog ha sagt, nej, det blev det ju inte alls. Jag var på väg åt det här hållet i full fart och körde 110. Men sen så la Jesus om och då fick jag gå åt det hållet. Det var samma personlighet. Märk väl, ibland så säger människor, jag är så rädd för att bli kristen för att då får jag en annan personlighet. Nej, det är inte det handlar om. Gud har skapat den vid din personlighet och den får du ha med dig även sen du har blivit frälst. Men du kan få en annan inriktning på det. Och det fick Paulus. Och nu summerar han ihop livet och då säger han, ja, segerkransen väntar på mig och jag har kämpat målet. Jag har vunnit, jag är framme, jag är på väg att övervinna. Det har varit kämpigt, jag har suttit i fängelse, jag har lidit skeppsbrott, jag har mött mycket förtal, jag har haft problem hela på många, många olika sätt. Men nu ser jag segerkransen, nu ser jag målet, nu ser jag himlen framför mig. Det finns, när man ska försöka predika om himlen, så kommer man ganska snart till insikt att det finns ingen bra beskrivelse av himlen i Bibeln. Det står mycket om himlen i Bibeln. I Nya Testamentet så nämns ordet himmel 270 gånger. Men då man ska försöka få lite substans omkring det, så är det, finns det inte mycket att ta på. Det är liksom inte bara att slå upp ett bibelställe och sen så ta ett bibelstudium utifrån det. Nej, något sånt finns inte. Sen finns det ett antal människor som har gjort så kallade nära döden upplevelser och skrivit böcker om det. En del kanske mer seriösa än andra, och en del, som det var ju för några år sedan, så kom det ut en bok som fick ganska stor uppmärksamhet om en liten grabb som hade varit i himlen, och så visade sig ju efteråt att det hela var en stor bluff bara. Och sånt här gör ju inte att man tror mera på de här historierna. Och jag skulle vilja säga att även om jag nu framåt kommer att referera till en bok lite grann, så ska ni, om du läser såna här böcker, så gör som det står om Maria, att hon gömde allt detta och begrundade i sitt hjärta. Det är inte så att det är några totala sanningar som förkunnas i de här böckerna, utan det är den personens upplevelser. Och kan vi lägga upp den här bilden på den här boken. En bok som jag har läst nu inför det här, det är Eben Alexanders Till himlen och tillbaka. Han är en neurokirurg som finns i koma drygt en vecka. Och under den tiden gör han väldigt starka andliga upplevelser. Han är en klar ateist innan han blir sjuk. Men nu är han en brinnande kristen efter upplevelserna han har gjort. Men han skriver så här om hur det är att skildra vad han har upplevt. Så säger han att, men precis som jag är det vid återvändande till jorden hänvisat till ord och endast ord för att förmedla upplevelser och insikter som ligger långt bortom ordens makt. Det är som att försöka skriva en roman men endast ha tillgång till halva alfabetet. Är du med mig? Du har alltså massor av upplevelser här inne som du har sett. Men när du ska börja på tolka det, så måste du börja på tolka det med jordiska ord. Och då räcker det bara inte till. Och det är väl det vi upplever när vi läser Johannes uppenbarelse. Att Johannes på ön Patmos hade haft starka upplevelser. Han hade gjort fantastiska upplevelser. Men nu ska han försöka få ner det här på något vis i skrift. Och det kör han fast. Det är för den skulle han beskriver några möjliga grejer på ett ord som vi inte riktigt hänger med på. Och upplevelserna av himlen, eller drömmen om himlen om vi säger så, är ju ofta präglad utav den situation som vi lever i just då. Negro Spirituals är väl ett typexempel på det. De afrikanska slavarna som jobbade under tuffa förhållanden i USA, och så hade de en religiös upplevelse, och så föds drömmen om min himmel, och så klär de det i sina ord. Och vi har sjungit flera utav våra väckelsesånger här. Vi kommer att sjunga, eller tillsammans med Annefrid och Andreas kommer vi att sjunga några flera om det här. Och när vi lyssnar till de här och läser de texterna, så märker vi att de också är färgade väldigt mycket av den tidens svårigheter, upplevelser. Och så försöker man att klä in himlen i allt det här. Vad är det vi väntar på? Jo, men vi väntar på ett arv. Ja, ett arv är ju en jordisk grej. I det lantbrukssamhälle som ofta var då, då tänkte de ju, tänk när vi får ett arv. Tänk om vi får en gård i ett arv. Det förändrar ju hela vårt liv. Hela vårt liv. Men, och så plockar man in det i det här. Man talar om gator av guld. Man talar om, ja, allt det finaste som fanns då. Men som kanske inte har någon riktig relevans för oss idag. Då man blickar ut lite grann utöver världen, och inte bara den kristna världen utan världen i sin helhet, så vet vi om alltså att vi kommer att dö. Frågan är inte om, utan frågan är när vi dör. Och det här vet ju alla människor på vår jord. Och det gör ju att alla de stora religionerna har ju plockat in tanken om himlen, tanken om ett evigt liv och så vidare i sina trossatser. Islam talar om paradiset för de som har gjort gott. Hinduismen som har sin själavandring och att man upplever moksha och förenas med Brahman i det för att sen så finnas där för evigt. Och likadant med buddhisterna som talar om sitt nirvana. Rut och jag har haft förmånen att jobba som missionärer i södra Afrika under ett antal år. Och den naturreligionen som vi kom mest kontakt med, så talade man ju om, man sa alltså inte att en människa dör, utan man talade om, man sa att Shonile, den personen, Oshonile, han har alltså gått ner. Då talade man om att förfädernas andar fanns i underjorden. Och därifrån var de med i evighet och styrde och ställde. Så den här tankegången, drömmer om en himmel, finns med i alla olika sammanhang. Då Bibeln försöker att beskriva himlen, så tar de ofta negativa termer. De pratar om att det finns inget tempel. För Gud är ju själva centrum utav himlen. Jesus är i centrum. Det finns inget ljus. För att Gud är ljuset själv. Gud skapar ljus i början av skapelsen. Han är ljuset. Det behövs ingen sol. Det behövs ingen måne. Och allt det här andra negativa kommer inte med. Det finns ingen synd. Ingen nöd. Och ingen död. Johannes gör ju en beskrivning i Johannes uppenbarelser, det 21 kapitlet, verserna 1 och 2, där han säger: och jag såg en ny himmel, se den kommer, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Jag vill se det här. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och det här är ju, kan låta den texten ligga kvar lite grann. Den är ju ganska intressant det här också. Vad Bibel 2000 var det här. Vad den säger: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem. Vi tar ju inte tid nu och börjar på att gå in på, vad ska jag säga, detaljer om himlen och olika teorier, vad som finns och hur man tänker omkring det. Man kan ju säga så här, att en teori som finns är ju att himlen finns ibland oss. Ibland har vi väl lagt himlen någonstans där borta, ute i alls rymden. Men det andra är att den finns, den kommer att finnas mitt ibland oss. Och här säger man: se, Guds tält står bland människorna. Ja, är det så att himlen kommer att vara att vi lever, men i en annan dimension? Even Alexander, som har skrivit den här boken, han förfäktar den idén. Att vi finns, men vi finns i en annan dimension. För mig blir den tanken inte så konstig. Därför att vi har ju de sista, ja, för mig som är lite sen och plockar upp nya idéer och så vidare, så i alla fall de sista 30 åren har vi blivit medvetna om att här inne i rummet rör sig ju det vi ser så här. Men det rör sig ju väldigt mycket också som bara den här apparaten plockar upp. Det finns alltså en helt annan värld här inne. Och kan det vara så att himlen lever på kanske ytterligare en annan dimension? Som vi med våra mänskliga ögon, öron och upplevelser inte har en chans att ta till oss. Ibn Alexander som forskare har ju nu upplevt att han vill ganska hårt gå ut och utmana sina intellektuella kollegor att öppna upp för den andliga dimensionen i allt vetenskapligt arbete. Forskningen idag, säger han, den har totalt negligerat den andliga sektionen utav vår värld. Och det gör att man tappar bort en hel bit. Han gör ett citat, och jag vill läsa det också, utav en Sir John Eccles, en australiensisk neurofysiolog och som fick Nobelpriset 1963 i medicin. Det han skriver så här: jag vidhåller att det mänskliga mysteriet förringas på ett rent otroligt sätt av den vetenskapliga reduktionismen med dess anspråk på att till sist kunna förklara hela den andliga världen som mönster av hjärnaktivitet. Denna tro måste klassas som vidskepelse. Alltså han vänder helt och hållet på vad många vetenskapsmän idag vill säga. Vi måste inse att vi är andliga varelser med själar som existerar i en andlig värld i lika hög grad som vi är materiella varelser med kroppar och hjärnor som existerar i en materiell värld. Ingen av oss tvivlar ju på att vi är kroppsliga varelser. Alla vi som sitter här kände jag av om inte annat i morse när vi skulle gå upp att vi har en kropp som ibland gör ont och ibland värker och ibland är trög att få igång på. Men vi har ju en kropp. Men många försöker förneka att vi är andliga varelser. Men det finns alltså en dimension till. Och är det i den dimensionen som himlen kommer att vara? Ja, jag har inte svaret. Men jag väcker frågan. Jag vill utmana dig. Men vad jag vill definitivt utmana dig på, det är att ta till dig fakta och våga stå för det i olika sammanhang. Att vi är andliga varelser som har andliga behov och som är att ha en andlig framtid. Vi såg bibeltexten om det Johannes talar om, en ny himmel och en ny jord. Låt oss lista några saker som jag skulle vilja poängtera som utmärkande för himlen. Och där finns ingen tid. Tiden är borta. Och jag tycker att det är fint i begravningen eller i dödsannonsen när det står han, hon har gått ur tiden. Det stämmer så bra. Det för tid är ett mänskligt begrepp som vi behöver. Vi behöver sekunder, månader, år och så vidare för att kunna mäta, för att kunna orientera oss i den här tiden. Men när vi kommer in i himlen, då har vi gått ur tiden. Synden finns inte med. Syndafallet skedde på jorden. Och synden lämnar vi här på jorden. Den finns inte med. Och i centrum för himlen så är det Gud. Gud är själva, vad ska vi säga, den som håller himlen samlad. Det är omkring honom som det centrerar alltihopa. Och här finns också änglarna. De två sista punkterna jag gör är, de hör på sätt och vis tillsammans, men vi kan ju dela upp dem ändå och säga att det är ett helt nytt sätt att vara och tänka. Jag vet att det låter väldigt torftigt, men jag hittar inga bättre ord. Återigen det här att vi måste klä det i mänskliga ord. Men det är någonting som är så skilt ifrån vårt sätt att vara. Så jag tror att när vi försöker säga, vad ska vi göra i himlen? Vad ska vi äta? Hela tiden kommer vi tillbaka till mänskliga termer när vi med våra frågor. Och jag tror att himlen är på ett helt annat sätt. Och det här trosaspekten kommer in. Vågar vi lita på att Gud har berett någonting som är så oändligt mycket bättre? Ja, men då måste vi lita på det. Då får vi inte en innehållsförteckning. Vi kan inte slå upp i Bibeln och titta, hur blir det? Nej, jag tror inte att vi fixar det. Vår hjärna hänger inte med. Det här ligger utanför vår hjärna. Och det är det som tron kommer in. Och sen sista punkten. Allt är perfekt. Ni vet, vi läser om skapelsen i skapelseberättelsen i första Mosebok. Där det står att Gud gick omkring. Och det var gott. Ja, så tror jag det är om himlen också. Det behövs inget. Det var gott. Det är gott. Det kommer att bli gott. För oss alla. För allt det där onda, negativa, besvikelserna, allt det är bortskalat. Jag vill återknyta till Paulus lite grann. När jag går in mot landning för min predikan idag. Vi förstår på Paulus att han hade det inte alltid lätt. Det var tuffa tag för honom. Som han knöt till tidigare. Men nu när han ser slutet. Så pratar han ju om att jag har fullbordat loppet. Jag har drömmen har hållit. Den visionen jag fick där på Damaskusvägen, den har hållit och den har hållit genom hela livet. Även när jag led skeppsbrott, även när jag blev pryglad, även när jag blev förtalad, så höll drömmen om himlen. Den höll hela vägen. Och nu håller jag på att gå i mål. Och det är för den skulle jag ha känt inom mig att jag ville få hålla den här predikan idag. För jag tror att vi behöver påminna varandra om att vi behöver den här drömmen också. Och vi måste få hålla den vid liv. Vi påverkas av så otroligt mycket annat under vår livsvandring. Så att vi håller på att tappa. Drömmen om himlen. Och det känner jag är väldigt allvarligt. Vi tillhör en ytterst liten bråkdel av jordens befolkning som har det materiellt väldigt, väldigt bra. Och vi är väldigt fokuserade på att ha det bra. Och vi kan göra det så, för vi har det gott. Men låt oss aldrig glömma bort att vi också är en andliga varelser som har en andlig fortsättning. Att vi har målet klart. Om jag sätter ut här och ska åka till Kiruna med bil, så är det klart att under resans gång måste jag ju kolla att jag har diesel eller bensin i bilen. Att oljetrycket är okej. Och att jag har vindrutespolarvätska och så vidare. Jag måste så att säga hålla koll på vad som sker under resans gång. Det är inte det jag är emot. Vi måste få leva, vi måste ha koll på hur vi lever och så vidare. Men låt oss aldrig glömma bort att vi är på väg mot ett mål. Det är ändå det som är huvudsaken, skulle jag vilja säga, med vårt jordeliv. Jag vet, när jag själv uttalar orden så står det lite runt i mitt huvud också. Vad är det du säger, Håkan? Jo, men jag tror att det är rätt det jag säger. För det är det som är huvudsaken med vårt liv här på jorden. Det är att vi har ett mål dit vi ska. Och att jag vill få utmana er lite grann idag omkring det här, att vad är det som blir kvar när vi skalar av allt det andra? Just när jag skulle gå upp här och predika så tänkte jag på, väldigt vad komplicerat det har blivit med att predika idag. När jag var ung och man hoppade upp i tältmöte hemma i Byrstatorp, bara man gick upp och ställde sig och pratade. Men nu ska man ha med sig ett vattenglas för man blir torr i mun. Man ska ha en mikrofon omkring örat för annars så hörs det inte. Man ska ha ordnat med bilder och så vidare. Saker och ting förändras. Men låt oss komma ihåg vad som är det viktiga. Det viktiga är att vi har ett mål med vårt liv. Vill du lägga upp den sista bilden, Sven-Arne? Utifrån Irlands västkust. Det är tusentals år utav havsströmmar, vågor har slipat bort de lösa bergarterna. Och kvar står en liten klippa. Så är det nog lite med våra liv också. Det börjar ganska jämnt med det lilla barnet och vi tittar och vi undrar vad ligger i det här barnets framtid. När vi tittar på en bebis. Växer de upp och vi ser att det börjar på slipas, det börjar på utvecklas. Karaktärerna kommer fram och så småningom så når vi medelåldern och karaktärerna börjar på att vara mera fastsatta och det är en personlighet och vi vet ungefär hur den personen räknar med. Och så börjar det på skalas av och så är det inte så mycket kvar. Men det viktiga är att det är någonting kvar. Och det är det jag vill utmana om idag. Är drömmen om himlen kvar i ditt hjärta då vi går in i ett nytt år? Må den inte falna, utan den får vara levande i ditt liv också. Den kanske första bibelvers vi lärde oss utan till. Det var ju Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är det vi drömmer om. Det är den inriktningen. Jag skulle vilja ta med er allihopa. Vi är på väg till himlen. Vi har olika vägar här nere. Vi har olika uppgifter. Men vänner, vi är på väg till himlen allihopa. Låt den visionen få driva oss och få ligga i grunden för våra liv under det nya året. Och låt oss aldrig bli så upptagna av vår nutid att vi glömmer vår framtid. Amen.